Det är tisdagen den 30 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. God fortsättning och varmt välkomna till oss. Välkomna till Ledarredaktionens sista avsnitt för året. Det som vi kallar Ledarredaktionens årskrönika. För nu har det blivit dags att sammanfatta detta 2025. Imorgon tar det ju slut. Så vad är då det viktigaste att ta med sig från det politiska året som precis har gått? Vilka lärdomar bär vi med oss inför framtiden? Vilka minnen har vi att vårda? Och vilka erfarenheter ser vi som mest värdefulla i den osäkra framtid som nu väntar? Det ska vi prata om idag när vi går igenom året och tittar tillbaka på det viktigaste som har hänt. Med mig för att göra det har jag som vanligt tre kollegor som idag heter Peter Wennblad, Tove Livendal och Paulina Neuding. Varmt välkomna!
Tack!
Tack,
tack så mycket!
God fortsättning och gott slut ska jag säga till er också. Paulina, grattis i efterskott, speciellt till dig.
Nej, men tack så mycket! Och till dig!
Men nu ska vi tala om din födelsedag, för den är ju så rolig att den är ju på menlösa barns dag. Så att det tycker jag alltid är roligt att nämna. Och nu ska jag inte fråga så mycket för mycket. Jag ska inte nämna din ålder. Men hur många gånger fick du blåsa för att släcka alla ljusen på tårtan?
Är inte det en sån här pre-corona
grej? Ja, precis, att hålla på och spotta på bakverk innan man kollektivt äter upp
dem. Man tar liksom livsmedel så ska en blåsa sina aerosoler på det här livsmedlet som alla sedan delar på.
Precis, det skulle man inte göra på annat sätt. Tänk om man typ tar in en oxfilé, ska någon sitta liksom och halvspotta på den och sen äta upp den tillsammans. Det skulle vara helt orimligt.
Såg du hur jag avledde din fråga? Precis. Det är det här som är att vara medietränad.
Tove, du fnittrade till där. Hur var julen på din front?
Den har varit välsignad.
Den har varit välsignad till och med. Har sonen varit stulit massa julklappar och delat ut till slumkvarteren, eller?
Någonting sånt.
Okay. Peter, din jul, hittade tomten fram till dig?
Det gjorde han, men jag tyckte alltså julen tog slut innan den började. Ja. Jag hann inte med.
Fast julen är ju inte slut. Nu skulle ju Edvard Blom banna oss, för han vet ju att som riktigt är att berätta att julen pågår ju faktiskt fram till åtminstone 13 dagen.
Ja, gärna okej, men julfirandet i den krets jag befann mig, det försvann lika fort som det kom.
Peter, är du en nyårslöftestyp?
Mitt enda nyårslöfte brukar vara att jag inte lovar någonting.
Okay.
Så tråkig är jag.
Tove, du då? Några nyårslöften?
Ja, det brukar jag. Sen har jag faktiskt skrivit en nyårskrönika där jag argumenterar för att var och en borde avge de där nyårslöftena.
Ja, okej. Okay. Paulina, slutligen, nyårslöften?
Nej.
Det ägnar du inte åt. Du lovar inte saker, du gör verklighet av dem istället. Hörrni, ska vi dra igång?
Mm.
Ja.
Ska börja med att säga då att som ni kanske redan har räknat ut så spelas dagens podd in på distans. Så vi sitter inte tillsammans i studion, vilket kanske gör att vi inte är så riktigt tajta som vi brukar vara och att tekniken kan fallera oss. Men nu är det så att julfirande och logistiken gör att det blev så här idag helt enkelt. Så jag hoppas att det ska fungera. Och då ska jag inledningsvis säga så här. Grejen med en årskrönika är ju att den erbjuder lite andra förutsättningar än våra vanliga poddar. Och då tänker jag framförallt på två aspekter. För det första kan vi med lite distans gå tillbaka och prata om det som skedde tidigare under året. Och göra det med lite mer av eftervärldens facit. Lite mer av eftertankens skärpa kanske. Och kanske kan vi då med lite avstånd i tid och tanke tänka lite annorlunda och nytt. Och för andra så kan vi ju koppla samman händelser som har skett kanske med veckor eller månader mellan sig och på så sätt se mönster och strukturer som inte framgår i den dagliga rapporteringen. Det här är ju förstås väldigt, väldigt höga ambitioner, men jag vet inte om vi kommer kunna leva upp till dem, men vi ska försöka använda oss av de möjligheterna idag. Vi får se hur väl vi lyckas. Jag tänkte att vi skulle lägga upp det kronologiskt. I en snabb version försöker vi ta oss igenom politikåret och så gör jag lite stopp här var för att höra vad ni tänker. Och då ska vi förstås ha meteorologin med oss. Det är ju lite tradition i podden att jag minns hur vädret var. Det blev ju en mild vinter i nästan hela landet. Den varmaste sedan 2020. Väldigt mild på sina ställen. Några stationer i Lapplandsfjällen rapporterade 4 grader över det normala i snitt. Då får man gå tillbaka till 1991 för att hitta varmare vintermånad. Många omtalade händelser. Det var val i Tyskland. Salman Momika mördades. Muharrem Demirok avgick. Elon Musk anklagades för att hajla. Och så skedde det fruktansvärda massmordet på Risbergska skolan i Örebro där Rickard Andersson dödade 10 människor och skadade 5. Men redan i januari skedde något som kanske mer än någonting annat påverkat oss under året. Och då tänker jag då förstås på att Donald Trump inledde sin andra presidentperiod. Och jag tänkte att vi ska ta det som den första tunga pucken och lyfta direkt. Jag tänkte börja med dig, Tove. Tove svårs in då, ja, det har ju snart gått ett år. Vad vi tänkte då, hur det har blivit. Vad vill du börja säga om det?
Ja, det har ju blivit någon form av förutsägbar oförutsägbarhet i världspolitiken i och med Trumps återträde. Och det har fått väldigt stora konsekvenser. Dels är det ju det att han spelar ju inte på något sätt enligt de regler som världspolitiken brukar skötas enligt. Och diplomatins regler finns liksom inte. Det här är liksom en helt egen, ett eget universum som vi påverkas av allihopa. Så det har varit väldigt stora konsekvenser. Det ena är ju också en känslomässig reaktion i stora delar av världen med sorg och saknad över en relation som har varit men som inte längre ser ut som den gör. Men det andra är ju också en tillnyktring, inte minst i Europa då vad gäller egna ansvaret. Så att det har verkligen blivit, vi är någon annanstans nu än vad vi var i början av året.
Ja, men så tänker jag också. Jag ska höra vad Peter tycker. Nu säger jag att Trumps tillträde kanske var den viktigaste politiska händelsen under hela året. Håller du med eller hur värderar du det?
Jo, men det var det ju. Det håller jag helt med om.
Och vad tänker du
men
då?
Jag delar kanske inte... Alltså, det är klart att Trump är oförutsägbar i någon mening. Men samtidigt så tycker jag att han har inlett den här mandatperioden på ett liksom i politiskt sätt mer förutsägbart sett än förra gången. Förra gången visste man ju inte riktigt vad han skulle ta sig för. Det visste han väl knappt själv. Den här gången fanns det ändå liksom ett politiskt program. Och det är det som han har rullat ut. Så jag tycker att den stora skillnaden är ju att alltså Trump har ju alltid varit en bizarr figur och liksom har gjort bizarra utspel. Förra mandatperioden så var det i hög grad liksom på sociala medier som han gjorde det här, medan den faktiska politiken eller presidentadministrationen var liksom hyggligt normal och välfungerande, även om han liksom sparkade och tillsatte folk på löpande band. Mm. Det stora den här gången är ju att liksom det här beteendet som förra gången visades upp på sociala medier, det har ju nu flyttat in i maktutövningen.
Mm. Den iakttagelsen har vi många gjort, att den här gången finns det ett politiskt program, det finns policy, det finns förslag, det finns helt andra människor kring Trump. Ja, är det en bild du delar också, Tove?
Jo, men så är det ju. Det är skillnad, och det var ju som när vår kollega Olof Ehrenkrona skrev häromdagen om de senaste turerna och mötet mellan Trump och Zelensky, så konstaterar han att med där så var bara liksom rådgivare som på något sätt utgår ifrån den världsbild som finns i Kreml, så att det finns liksom ingen balanserande faktorer i rummet i de han omger sig kring som rådgivare. Så det är en skillnad. Men sen det jag tänkte på, det här med den förutsägbara oförutsägbarheten, att han använder ju sina uttalanden på ett sätt som man inte är van vid, därför att man tänker att ord på den nivån har konsekvenser. Och frågar man personer som uppfattar sig stå närmare, så kommer de att säga att för honom it's just a game, säger de. Och det är ju på något sätt ändå en annan standard som vi inte är vana vid. Mm.
Släpper in Paulina här också. Vad tänkte du om Trump när han tillträdde i januari, och vad tänker du nu? Har någonting förändrats under året?
Ja, alltså, den levande gisslan har kommit hem till Israel. Det är ingen liten sak. Iran är ingen liten sak. Det är väldigt sammansatt det här med Trump. Han blandar och ger, kan man säga. Mm.
Men vad menar du med det? Att vi ser för negativt, entydigt negativt på hans gärning?
Ja, alltså det här med Ryssland, det oroar ju mig också, såklart. Så att det är liksom, det finns flera sidor av det. Mm. Så här, hade Kamala Harris suttit i Vita huset så tror jag att gisslan aldrig hade fått komma hem. Och vi hade inte haft den situationen som vi har nu i Mellanöstern. Så att, ja... Ja,
vi ska återkomma till det som utvecklas i Mellanöstern. Tänkte ändå gå in lite mer på Trump och de arenor och de områden helt enkelt där saker har förändrats med honom. Och då tänker jag först då på handelspolitiken. Och det här är ett område som i alla fall jag tycker är lite svårt att hänga med i vad det egentligen slutar. För det är ju ofta bombastiska saker som sker och det sägs väldigt mycket saker. Peter, har du koll på var har liksom hela handelskriget och alla hot hit och dit och var har det landat? Var är vi nu?
Får man ringa en kompis nu? Ringa in Mattias.
Ja.
Från ledigheten.
Tyvärr, vi får klara oss själva. Det är inte helt lätt det här alltså.
Nej, det är definitivt. Och det är liksom det är massa olika tullnivåer hit och dit och de ändras i stup och karten och liksom vilka effekter de har fått, det är inte helt lätt att reda ut. Så vi kan väl konstatera så mycket att så här, många bedömare, som man brukar säga, trodde väl att den världsekonomiska, alltså att världsekonomin skulle ta redan på kort sikt skulle ha tagit mer stryk av det här handelskriget än vad det har gjort. Jag är inte mannen att berätta eller liksom analysera varför det inte har blivit större effekter, men
Det som har skett kan man konstatera, jag har ändå tittat på lite makrosiffror, den konjunktur och återhämtning som ändå var på gång under hösten 2024, som i alla fall jag och många andra väntade sig skulle blomma ut under 2025 här hemma på hemmaplan, den har ju dröjt och avbröt, så vi är väl nu egentligen i samma läge för ett år sedan, att ja, vi är på väg tillbaks nu, men det har inte gått så fort, så att jag tror svensk ekonomi ändå har påverkats negativt.
Ja, det, absolut, men inför att Trump skulle göra det här stora tillkännagivandet av, alltså så här, börserna följer fritt första dagarna och många trodde att liksom den ekonomiska utvecklingen skulle följa samma mönster, men sen vände börserna uppåt och liksom siffrorna ser väl hyggliga ut.
Mm. Vi får helt enkelt återkomma i framtida poddar med att utvärdera det här. Nästa stora område enligt Trump, det är ju då Ukraina-kriget förstås, där Trump och hans medhjälpare har bedrivit en intensiv förhandlingsprocess, men återigen ganska svår att hänga med, för det har varit många möten, många bud, mycket retorik åt olika håll och en hel del spektakulära händelser. Tove, ja, om vi tar den processen som helhet och ser hur den utvecklas under året, det blev ingen fred på 24 timmar eller vad nu Trump utlovade, men hur är läget nu?
Ja, det är väl på ett sätt så är vi väl närmare någon form av möjlig avslut på detta. Därför att det har blivit, liksom, från olika sidor så har man behövt konkretisera hur en fredsplan skulle kunna se ut. Och då finns det liksom någonting faktiskt och substantiellt att tala om. Liksom, säkerhetsgarantierna, hur ska de se ut, vem ska garantera dem och för hur lång tid och så vidare. Så att, men sen är det ju fortsatt det faktum att du sitter dels med en part, nämligen Ryssland, som ja, de har sina uttalade mål i detta. Och det är ju inte en fredlig samexistens med Ukraina egentligen, utan det är ju att Ukraina inte ska vara kvar som något annat än inkorporerade i det ryska landet. Så att, det är ju deras utgångspunkt. Och sen har du ett Ukraina och en Zelensky som behöver hålla god min i varenda tur och tacka ja till som alla samtal och hela tiden uttrycka sig diplomatiskt och säga att jag tror att vi är på väg åt rätt håll, därför att han har inget annat val än att säga det.
Ja.
Och sen har vi Trump i detta då som har sina egna behov, har någon form av samförstånd, jag vet inte på vilken nivå det är, stora stater emellan med Putin, och som återger, ja, men som också Olof skrev om här om dagen, alltså som sitter och säger att upprepa Kremls talepunkter i detta. vilket ju inte heller är så begåvat om man tänker sig att man ska se detta som en stor förhandling, så kommer ju ens de väggar man sätter upp för var förhandlingen ska landa någonstans blir problematiskt om han förskjuter de väggarna åt Rysslands håll.
Precis, och det du säger nu illustrerades ganska tydligt i förrgår kväll, tror jag det var. Jag tror vi var många som satt och såg direkt från Vita huset, där Zelenskyj då stod bredvid en Trump som skröt dels om vilken underbar relation han har med Putin, men också förklarade häpnadsväckande saker som att Ryssland inte vill annat än att avsluta kriget och sådär. Och Zelenskyj var ju tvungen att stå där och spela med i detta. Det är väl det du syftade på, Tove?
Absolut.
Det kommer bli fantastiskt att läsa Zelenskyjs memoarer när han kan berätta vad han verkligen tänkte och kände.
Ja, verkligen. Två saker bara om Rysslandskriget, om man ska sammanfatta stora saker. Det är att fronten står stilla. Ryssland går inte framåt. Det kan vem som helst som tittar på kartor över den längre utvecklingen se. Ryska armén har satt in allt den har. Den har stått stilla i 2 år. Man saknar luftherravälde. Man har fått sin svarta havsflotta obrukbar. Och Ukraina har hela tiden kunnat slå mot mål långt in i Ryssland. Alltså inte ens Rysslands baser för strategiskt bombflyg i Fjärran Östern kan Ryssland skydda. Det tycker jag är ganska viktiga saker när man tittar på hur den stora bilden ser ut. Samtidigt som naturligtvis Ukraina lider något fruktansvärt av det här kriget. Ja, mer om Ukraina och framtiden där. Tove?
Jag tänker bara att apropå det här med att zooma ut lite grann och titta över tid, så är det ju, alltså det bör man ju ha i åtanke nu när vi diskuterar, och det är klart att alla vill att det ska komma till någon form av varaktig fred, eller inte alla, men de som rör sig i vår del av världen. Men skälet till att vi sitter här nu, en stor del av skälet, det handlar ju om de icke-reaktioner som omvärlden uppvisade 2014 och som Ukraina betalar dyrt för nu. Och det är ju bara att ha med sig att om ett avtal inte skulle innebära en otroligt tydlig säkerhetsgaranti för Ukraina, så innebär det ju återigen att vi visar Ryssland att det lönar sig att hålla på det här sättet.
Paulina, vill du säga någonting om just Ukraina-frågan innan vi går vidare?
Nej, det kan sätta punkt.
Då ska jag ta upp en tredje del, och det går ju ihop med Ukraina-kriget, men det är ju då den här mandatperiodens nya utrikespolitiska linje från Trump, får man ju säga. För att även fast det har funnits tecken tidigare som vi pratade om, så har den ju realiserats mycket mer. Och då är det väl framförallt det som då kommer att manifesteras i den nya säkerhetsstrategin. Vi har pratat om det mycket i podden, men jag tänker att vi ska ta det ett varv till, för att det är ju så att den här amerikanska administrationen, de ser Europa på ett helt annat sätt än vad tidigare amerikanska administrationer har gjort. Peter, vad betyder det?
Ja, det ser vi väl i väldigt konkret handling. I allt ifrån liksom fientliga utspel mot Danmark och anspråk till på Grönland, till att liksom på olika sätt dra sig tillbaka från Europa.
Och det är helt enkelt det. Det sker nu, och det är den konkreta förändringen.
Ja, men alltså det märks jag kanske framför allt, så en central del av det här nya amerikanska strategin eller nya amerikanska perspektivet, det är ju liksom att USA vill ha full rådighet över västra halvklotet. Det står liksom rakt ut i den här säkerhetsstrategin. Och där agerar man ju på nu. Alltså anspråken på Grönland är ju en del i det. Alltså det man gör, håller på med utanför Venezuelas kust och liksom försöken att få den venezuelanska regimen att avgå är ju en sån. Alltså man gör det, man tar sig friheten att göra det man vill och behöver på västra halvklotet.
Tove, vad säger du om det förändrade geopolitiska läget efter USA har bytt fot när det gäller hur man ser på världen?
Ja, jag tror att slutsatsen är ju att lägga begränsat med energi på att beklaga oss och mer fundera på vad kan vi göra själva då. Och det är ju en av de saker som ju har kommit att diskuteras allt mer och som jag tror också aktiveras mer, det är ju då att man söker sig till de man känner en samhörighet med. Och i vårt fall så är det Norden och Baltikum, det här samarbetet MB8 som det kallas. Nu har ju Danmark varit ordförande där, och nu från och med 1 januari så blir Estland som tar ordförandeskapet. Och jag tror att den sortens forum kommer att bli, vi kommer att behöva lägga mycket tid och energi där för att just se över vårt närområde med våra grannar och likasinnade. Och i det, sen finns det också, det finns ett utvidgat samarbete där också med även Storbritannien och Polen och ja, like-minded. Mm. Så att säga. Och det tror jag vi kommer att behöva, det är där vi ska lägga vår energi.
Det får bli kloka slutord i den delen. Vi kommer säkert återkomma till Trump i andra områden, men vi ska fortsätta. Lite kort mellanspel bara här. Tove, på jul ska man ju läsa tidningen, tycker vi. Har vi haft, vad har vi skrivit om i jul? Är det något speciellt du vill tipsa om man har lediga dagar kvar för läsning?
Ja, men jag tycker att man ska gå tillbaka. Och vi har ju liksom försökt matcha det faktum att vi vet att folk är lediga och har lite extra tid. Inte alla, så ska man säga. Då brukar det komma protester från de som befolkar sjukhus och äldre. Ja.
Vi vet att sjukhus är öppna på julet. Ja. Bra att du sa det, Tove.
Men vi har haft mycket läsning och vi har haft såna där, vad kallas det för? Läsefrukter, tror jag. Per Gudmundsson brukade använda ofta som ord. Som kan vara lite mer av reflektion och man återigen drar ut den där zoomen lite grann så att man får se. Så att jag tycker man går in och botanisera.
Och vi gick ju land med vår julkalender då, på julafton då förstås, med vår översyn av de svenska valrörelserna efter andra världskriget. Det som Paulina brukar pika med, att jag hade koll på att de var 24 stycken. Det kan man ju läsa i efterhand också.
Det ska man verkligen göra. Vi fick någon fråga, som någon som tyckte att det här var väldigt trevlig läsning och undrade om vi skulle göra någon form av samlingsdokument. Sådär. Men det finns ju en enkel story, som det heter, på vår hemsida, så man hittar alla 24 luckor där.
Mm. Hörrni, vi går vidare och då kan vi konstatera att det blev en mild och framförallt väldigt torr vår i hela landet, men inga mer dramatiska väderhändelser.
Det var ju svinkallt, Andreas.
Va? Det här är jag...
Ja, det var ju jättekallt ett tag.
Det blev en mild och väldigt torr vår. Gå in på SMH och läs.
Men det var kallt.
Jag har hämtat det här från SMHI och att det gotlänningarna har frusit bort, det kan man inte ta hänsyn till. Hörrni, nu avbröt ni mitt flöde här. Påven Franciscus, han dog, efterträddes av Leo, den 14:e i ordningen och den första från USA. I Turkiet attackerade Erdogan oppositionen, här hemma och avgick Johan Persson. Och så fick vi veta att såväl läroplan som betygssystem skulle göras om i skolan. Detta samtidigt som vi såg på Stenbeck och White Lotus på tv. Allt under denna milda vår, men varje årstid är ju ganska varm numera och det för oss nästan in på nästa punkt. För det är ju så att klimatet förändras, det märker man ju tydligt även i den mänskliga tidsskalan. Våren kommer tidigare utom till Peter Wemblad, vintrarna blir grönare och så vidare. Peter, jag tänkte bara stämma av med dig, den gröna omställningen, detta mångåriga projekt som har rullat på i många år. Hur har det gått med det i år?
Ja, man kan ju se på det på lite olika sätt. Men alltså, om vi tittar nyhetsmässigt eller de stora händelserna, så har det ju varit ur ett svenskt perspektiv. Alltså, det största var ju naturligtvis konkursen i Norfolk. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken månad det blev till slut, om det var februari eller mars.
I mars var det, på min pappas födelsedag faktiskt, 12.
Och de ekonomiska problemen i det andra gröna megaprojektet Stegra. LKAB sköt upp sitt hybridprojekt på obestämd tid. Allt det här är ju en spegling av att liksom de här grandiosa planerna saknade verklighetsförankring och att det i någon mening är bubblor som har brustit. Vi ser ju det här över hela världen i stort sett och inte minst i Europa. Det sattes ju enorma förhoppningar till det här med grön vätgas, och där vet jag inte hur många jätteprojekt det är nu som har avblåsts trots liksom enorma EU-subventioner.
Mm. Bara kort där, det blir inget fossilfritt stål, eller är det igång i produktion någonstans?
Det finns faktiskt fossilfritt stål, fast det är inte affärsidén att producera fossilfritt stål. ja, det blir en lång teknisk utredning. Jag tror det är i Brasilien någonstans.
Okej, men det låter vänta på sig. Ja, men, förlåt, fortsätt.
Ja. Ja, men så att det har liksom, ja, men vi har kommit, hamnat i ett läge där liksom verkligheten, klimatpolitiken har mött verkligheten i väldigt hög grad. Jag tycker ju att det i grunden är väldigt bra. För svensk del så hade vi ju en jättenyhet här före jul, men som gick många förbi, nämligen att trots att Romina Pourmokhtari får så mycket skäll och det är så många som beklagar sig över den usla svenska klimatpolitiken, så nådde vi ju det långsiktiga klimatmålet om netto noll i Sverige redan i år.
Då man räknar in skogens påverkan är det väl det som, eller?
Exakt. Ja. Men inte ens med, det har ju varit en väldigt kraftig tillväxt i den svenska skogen, så att upptaget från skog och mark har ökat väldigt mycket.
Mm. Okej, okay. Men det där tycker väl inte alla miljövänner, om du presenterar det här för Daniel Heldén och Amanda Lind, så är de inte så jätteimponerade, eller?
Nej, men de hittar ju alltid massa sätt för att motivera sin politik. Men ja, i slutändan så är det ju så här, hur mycket släpper vi ut? Mm. Och där är, i Sverige har vi nått netto noll. Mm.
Jag tänkte på det du sa, att det var ganska bra. Det måste man ändå säga, för att verkligheten kommer ju inte förändras. Så det är väl bra om den får genomslag förr snarare än senare, så är det väl i grunden positivt, tänker jag.
Ja, alltså här är ju liksom, många av de här gröna projekten har ju avbrutits i ett väldigt tidigt stadium innan det ens är byggen igång. Där har ju Sverige haft lite otur, eller vad man ska säga. Alltså Norfolk kraschade med liksom, när fullt utbyggt, väldigt blygsam produktion, men liksom de konkade med enorma, det var väl över 90 miljarder tror jag till slut som skulderna hamnade på. Det är ju den största liksom industrikonkursen i svensk historia, och även Stegra är ju mitt uppe i byggnationen utanför Boden. Så att kraschen har ju känts mer, alltså i många andra projekt är bara bubblor som har spruckit, men i Sverige är det ju liksom reella krascher.
Ja, jag tänkte på det när de stängde ju anläggningen i juni då och la ner produktionen. Det var ju ändå rätt mycket människor som hade jobbat där och gjort det några år. Det är ju sorgligt förstås när sånt sker.
Ja, det är fruktansvärt. Alltså, det är otroligt sorgligt. Det var ju tusentals människor, och många av dem hade ju inte möjlighet att stanna i Sverige och suttit med bostäder som liksom tappar i värde. Alltså det får ju liksom massa följd effekter, alltså så att några finansmän åker på en smäll, det kan man ju stå ut med, men det är ju de mänskliga konsekvenserna och konsekvenserna för underleverantörer och som är det verkligt sorgliga. Mm. Och tyvärr riskerar ju, nu får vi se hur det går med Stegra, jag har inte så stora förhoppningar om att de någonsin kommer hinna fram till att de har en produktion, men för där är ju kommunen sårbar på ett helt annat sätt än Skellefteå till exempel.
Ja, det var min sista fråga. Vi vet ju att Stegra har ju ett stort kapitalbehov. Jag har inte hört det senaste där. Vad är prognosen? Hur går det? Får de tag på mer pengar?
Det är väl vissa av ägarna som har sagt att de ska gå in med mer pengar. Men det är väldigt, det är inte så mycket som sipprar ut om hur det går.
Mm. Okej, den gröna bubblan brast i stor del, men Sverige nådde netto noll. Det var liksom lite skilda besked där om den gröna omställningen.
Samtidigt, liksom, de stora prestigeprojekten kraschade, och i det dolda så seglade skogen upp som vår klimathjälte.
Ja. Tove, kommentar?
Jag vet inte om jag har något att tillägga. Jag tror också att vi är ju på en mer realistisk plats idag, och det är toppen att det är så. Sen är det ju många som har ingått i det här, vad ska man säga, klimatomställnings... Stigmund Ljunggren skulle säga klimatindustriella komplexet. Mm. Och som... så här, det finns olika egenintressen som kokar i den här grytan, men att vi numera har en mer realistisk politik och så, det är någonting bra. Jag är ibland i ett pressforum där vi är några från svenska medier som träffar den internationella diplomatkåren.
Mm-hmm.
Och en av dem frågade vid något tillfälle, det är några år sedan nu, och förstod liksom inte, men ni ska inte ha kärnkraft och ni ska elektrifiera allting, men hur ska det gå till? Mm. Utomstående bedömare bara, det här går inte ihop. Vad är det ni inte berättar här?
I Sweden we have something called utmaning, sa du. Och sen så, ja.
Jag skulle i och för sig vilja påstå att den frågan är ännu mer berättigad när det gäller många andra länder.
Ja, men inte från det landet varifrån frågan ställdes.
Innan vi lämnar klimatet, EU har ju gått och skaffat sig nya klimatmål också. 90% ska vi ner då till 2040 redan, som nu är då 14 år bort. Peter, hur kommer det där gå egentligen?
Lycka till.
Lycka till.
Säger jag.
Mm. Bra.
Jag har en fråga om tjänstefel. Har vi satt en rubbe på tema hybrid och hybris?
Det måste jag ha gjort väldigt många gånger.
Vi har inte missat det. Eller så.
Nej, jag tror att jag satte... Nej. När LKAB sköt upp de här planerna så tror jag att jag satte hybrid, visade sig vara hybris. Eller något sånt.
Ja.
Väldigt så enkel poäng att ta hem. Det är därför jag undvikit den inre längsta.
Ja. Där på mig, när min hustru praoade på Nya Lidköpings tidning på 90-talet då, så var det ett av de lokala lagen i någon lingonserie där, så fick en målvakt som hette Dörr. Och alla gnuggade ju naturligtvis händerna över framtiden, skulle skriva att dörren var stängd och sådär. Men så kom man på att vi kanske inte bevakar Division 5 så noggrant så vi kan skriva dörren var stängd varje vecka. Ja,
vi har ju haft hattmanin under året i rubriker och ingresser.
Det är en gåva. Det var en gåva.
Mm. Det var en gåva. Hörrni, vi går vidare och då närmar vi oss sommaren. Och då, nu när vi är framme då, framåt halvårsskiftet, tänkte jag bara passa på att prata lite om årets texter på sidan. Peter, jag bad dig skicka en lista över vad som varit mest och bäst lästa. Och sånt där mäts ju lite annorlunda numera än förr. Det är ju inte längre klick vi i media jagar, utan vi jagar ju ordentliga genomläsningar och framförallt intäkter. Bland de mest lästa finner jag flera texter av Olle som handlar om Trumps USA. Tove, kanske inte så förvånande att många vill läsa mycket om det, inte minst mot vad vi har sagt tidigare.
Nej, men så är det. Och just därför att insikten att det som sker där borta påverkar oss också har ju verkligen kommit på plats.
Mm. Det har ju varit ett tydligt mönster i, även om inte liksom texter om USA alltid har gått jättebra, så har man ju märkt på läsarnas beteende att det har funnits ett stort behov av att orientera sig i den här nya oordningen.
Så är det. Jag ser också att många texter, Hanne Kjöller också gått bra. Tove, hon har en förmåga att skriva angeläget, kan man ju lugnt säga.
Ja, men det har hon. Och hon är ju... Hon tillhör ju de här som också gör ett väldigt gediget researcharbete och liksom har den journalistiska näsan när hon går in. Och så är hon dessutom i det som Sanna Reimann skulle ha kallat för kött och potatis, det vill säga i vardagsnära frågor som spelar väldigt stor roll för många människor, offentlig sektor och alla våra stora system och sådär. Och hon gör ett jättebra jobb och har dessutom någon förmåga att presentera det på ett väldigt rakt och okrusidulligt sätt.
Mm. Nu sa ju att vi inte jagar klick på samma sätt, men bra rubbad ger ju också läsning. Jag tittar och tänker på exempel som Bättre än spark på pungen än is i magen och Rädda akademin från Ann Ramberg. Båda de förstår man ju att man vill läsa, verkligen. Det lockar till läsning.
Ja, och där ska man säga att här ska ju så här, berömmet ska gå till Peter Wennblad som ofta är den som sätter de här rubrikerna.
Ja, Peter, det är riktigt det är bra rubriker.
Ja, jag ligger faktiskt bakom båda de där två.
Det kunde man ju stå.
Rädda akademin från Ann Ramberg. Det finns väl få rubriker som är så kompatibla med vår politiska gärning här, tror jag.
Ja, och dessutom Google-optimerad.
Verkligen.
Det är som rubriken Hungra barnen, är det föräldrarnas ansvar?
Nej, föräldrarnas fel.
Föräldrarnas fel.
Ja, just det. Vi hade en diskussion om det.
Jag ska passa på
tyvärr efteråt.
Ska passa på att säga då att Svenska Dagbladet har ju faktiskt kraftigt ökat antalet digitala prenumeranter under året. Det kan vi prata om, för det har kommunicerats redan från företagsledningen. I september kunde man meddela att man har ökat 35% på ett år. Och det tycker vi förstås är jätteroligt. Vi hoppas ju att vi är med och bidrar också, men det är också väldigt roligt att jobba på en tidning där det helt enkelt går framåt. Intressant.
Och det kan vi ju faktiskt avslöja att det gör vi. Alltså, vi ser ju... Vi räknar ju så kallade konverteringar, och så att vi har ju ledarsidans material har ökat konverteringsgraden med, jag tror det slutade på kring 60% jämfört med
föregående
år, som ändå var ett rekordår.
Ja, så var väl grötåret, Lena Andersson och det som...
Nej, grötåret var längre tillbaka.
Ja, det har gått så långt. Ja. Känns som igår. Och ni som lyssnar som ännu inte prenumererar, jag tycker ni omedelbart ska täcka er på en prenumeration. Det behöver man ju inte vara för att få lyssna på oss, men jag lovar att det känns mycket bättre om man har läst alla texter som vi pratar om. Vi går vidare. Sommaren rullade på. Den blev hygglig, men inga rekordtemperaturer. Vi hade väl någon vecka av värme i juli, kanske lite som en värmebölja, men inte mer. Det var val i Polen. Israel vann ett kort krig mot Iran. Jordgubben var mogen för skörd och greps av Turkiet. Och sen mot slutet av sommaren hade vi kyrkoval. Och de enda partierna som fortfarande bryr sig om det är väl Socialdemokraterna och Alternativ för Sverige. Båda kunde glädjas över några rester där. Och så blev det september och vi kunde konstatera att det är bara ett år kvar till nästa val. Och alltså hög tid för oss att prata om hur inrikespolitiken utvecklas under året. Jag tänkte börja med regeringssidan då, vår sida i politiken. Då utgår jag från valet då att den styrande koalitionen, de vann ju valet brukar man säga, på att stoppa skjutningarna, minska invandringen, få ner bensinpriset och bygga kärnkraft. Tove, hur har det gått?
Ja, men jag tycker att regeringen får godkänt på dessa områden. Sen finns det alltid en stående invändning från oss brukar vara att ni måste kunna göra ännu mer när ni sitter i regering och vi behöver tillväxtreformer och sådär. Och sen kan man önska att saker och ting skulle gå snabbare än vad de gjorde. Men det finns liksom inget magiskt trollspö när man har fått en så djupt rotad kriminalitet som vi har. Så att jag tycker nog att regeringen har jobbat på bra.
Det har ju hänt mycket saker med brottsligheten. Bedrägerierna har ju minskat kraftigt och det är ju en, jag vet inte om vi har definitiva siffror på det ändå, men det är ju polisens spaning i alla fall. Och det är en av de viktigaste intäktskällorna. Och skjutvapenvåldet har det ju verkligen hänt saker. Jag kollade igår, då hade Sverige haft 43 dödsskjutningar under året. Det är faktiskt en färre än förra året och då har vi ändå haft Örebro med 10 döda. Antalet skjutningar har minskat dramatiskt. Det har halverats jämfört med 2024 och minskat med över 60% jämfört med 2022. Paulina, vad tänker du? Politikerna verkar ändå göra någonting rätt här.
Ja, men det är, alltså, Tove säger att det inte finns någon magisk pulver och det finns det ju inte, men man kan ju, alltså, man kan göra de här processerna snabbare när det gäller de här mest akuta frågorna. Jag har varit inne på det förut, att nu har det satt sig bland kriminella det här att man använder sig av torpeder systematiskt och allt mer då barntorpeder. När man har en sån situation, då sitter man inte och väntar på en utredare som eventuellt jobbar på halvtid och ska lämna in sin utredning efter 2 år och sen ska den på remiss och så vidare. Utan det går att göra väldigt mycket på regeringskansliet. Att man helt enkelt förbereder en departementspromemoria och sen kör man. Det tycker jag man skulle ha gjort i flera avseenden.
Så delvis regeringens ansvar då att fler barn än nödvändigt har dels blivit skjutna och dels förstört sina liv genom att skjuta andra?
Till exempel, vi kommer kanske in på det här hemska som hände i Rönninge nu i julhelgen. Det var ju också ett tecken på flera systemfel som regeringen efter 3 år hade kunnat åtgärda men inte har gjort. Alltså det är mycket som händer, men det är för lite och det är för långsamt. Och det gäller utvisningar, det gäller det här med då allt som händer där i Rönninge med den här misstänkte personen som är dömd sedan tidigare för ett väldigt otäckt brott men ändå inte satt särskilt länge i fängelse.
Precis.
Så det finns det finns mycket, mycket kvar att göra och det går för långsamt. Ja. Det görs för lite och det är helt enkelt för att man Det finns fortfarande inte en sense of urgency, och det är väldigt gåtfullt när man står på utsidan. Okay. Då är det svårt att förstå varför det är så.
Glaset är halvtomt, sammanfattar jag dig. Hur ser du det, Peter?
Jag tycker att det är mer än halvfullt faktiskt. Mm. Alltså jag är generellt, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, så har jag ju generellt mycket låga förväntningar på vad politik kan leverera. Alltså så här, politiken kontrollerar inte samhället. Politik liksom påverkar oftast på marginalen och ofta dessutom inte på det sätt som man alls hade avsett. Så på det sättet är ju de väldigt tydliga positiva tecken vi ser är ju utifrån det perspektivet helt otroliga. Och jag vet inte, det är ju alltid svårt att veta hur mycket som kan kopplas till politiken. Men jag tycker att politiken har levererat över förväntan, eller liksom resultaten vi ser är över förväntan. Mm.
Där måste jag få invända lite grann, därför att politiken kan göra jättemycket. Jag löste ett fall bara för någon månad sedan som jag skrev om med en 15-åring som utförde ett kontraktsmord tidigare i år i Uppsala. 15-åringen är inte svensk medborgare. Han dömdes till ett par, tre års ungdoms, vad det nu var, och blev inte utvisad för att man bedömde att utöver det här med kontraktsmord så var han väl anpassad i Sverige. Det är liksom två delar av lagstiftningen som hade kunnat vara på plats nu. Vi hade inte behövt ha den här personen ute i samhället om 2-3 år, och vi hade inte behövt ha någon kvar i Sverige överhuvudtaget. Det är inte små saker, det är inte perifert, det är inte så att politiken är lamslagen och kan inte påverka, utan det här är väldigt konkret. Det här är en person vi inte hade behövt ha i Sverige om 2 år.
Vi ser det här lite olika. Tove, vad säger du?
Nej, men jag tänker att det finns, alltså den här regeringen har allt intresse av att marschera så fort de kan och upplever att de, men justitieministern är också av den sorten att jag känner mig förvisst om att han heller inte vill slarva igenom någonting, utan han vill att det ska, så här, vi har ju marscherat i en ganska rejält repressiv riktning, och det är nödvändigt att vi gör det. Och samtidigt så innebär varenda sån repressiv åtgärd konsekvenser som man också måste beakta. Och eftersom den här regeringen har tillträdit på det mandat som du uttryckte, att det skulle bli ett, som man sa, paradigmskifte, så ligger det i deras intresse att kunna visa upp så mycket resultat som möjligt nu till hösten när det blir val. Så att jag känner mig ändå ganska förvissad om att man har tagit det i en hastighet som man både förmår och kan. Sen är det klart att är det så som Paulina säger, att du har utredare som sitter på halvtid, då får man frigöra så att man kan jobba heltid med saker. Det är ett absolut krav.
Ja, men det är enormt snarare än undantag tyvärr. Och sen så, vi har ju ett problem i Sverige att vi har fått ett, det finns liksom en uppfattning om att allting som går i riktning mot repression, att det är känslostyrt, att det inte har någonting med evidens att göra, att det är irrationellt och så vidare. Och det är ju helt felaktigt, och det beror ju på att vår debatt är så dominerad av ett antal röster till vänster. Alltså, vi pratar om andra Amberg, det finns Jerzy Sarnecki och så vidare. Det här är ju personer som ideologiskt ligger till vänster och naturligtvis ger den bilden. Men som vi såg då i Rönninge under julhelgen, det är inte så att fängelsestraff inte fungerar. Den här misstänkte skulle ha suttit inne och då hade en människa fortfarande varit i livet. Det har ingenting att göra med irrationalitet eller hembegär eller att man är känslostyrd, utan det är hur rationellt och rimligt som helst. Så att vi måste liksom skifta narrativ. Vi har fel. I debatten så får man en felaktig bild av vad som är en human straffrätt. Mm. Den straffrätt vi har nu är inte human. Vi har en situation där barn blir lockade att till och med begå mord. Det är inte humant. Det är inte rationellt. Det är inte riktigt. Alltså, och där måste vi liksom, vi som jobbar i den offentliga debatten har faktiskt ett jobb i att försöka förklara att vi behöver gå i riktning mot repression, och det är det rätta, humana och rationella att göra.
Min reflektion bara kort är ju att det paradigmskifte som pratas om till stor del redan har skett, och det tycker jag man tydligt också kan se på hur oppositionen agerar. Om det skulle bli så att vi får ett regeringsskifte efter valet, så tror jag knappast vi kommer få se några miljöpartister eller vänsterpartister eller så vidare som kör släpp fångarna loss. Jag tror att vi har genomgått ett paradigmskifte som kommer vara ganska lång tid framöver. Men, ja.
Jo, men det är ett milt paradigmskifte. Alltså, jag läste ju juridik i USA. Och där var det en föreläsning där Sverige kom upp som exempel, därför att i Sverige så kunde man få, det här var 2008, så att på den tiden så tror jag att det var när 10 års fängelse fortfarande var norm för mord. Mm. Det är möjligt att jag fel, jag minns inte exakt, men Sverige var liksom ett kuriöst exempel på hur extrem liberal lagstiftning man kan ha. Mm. Och jag tror att vi själva inte förstår ibland hur extrema vi är. Till exempel då återigen Rönninge, en person som är dömd för att ha dragit in ett barn i en bil i syfte att våldta och mörda förmodligen, kommer ut efter ett par års tid. Det är liksom, det är jätte extremt. Sen att det sker ett paradigmskifte därifrån, vi har fortfarande en lång väg att vandra innan vi har en rimlig, human, fungerande rättspolitik.
Jag ska passa på att göra lite tips här som jag slänger in från sidan. Läs gärna i vår konkurrent Dagens Nyheter. Där gör man en intervju med Advokatsamfundets nya ordförande som heter Johan Eriksson. Och det var verkligen en ögonöppnare för mig, för att han tycker då, milt sagt, inte som Paulina eller som jag gör, utan han ser helt andra värden på spel. Men läs gärna den för att se hur ett alternativt perspektiv, så att säga.
Ja, men det är jätteintressant, för han säger ju rakt ut att han står bakom Vänsterpartiets rättspolitik, och det förvånar mig inte ett dugg. Alltså, det är den typen av idéer som har hög status i just de där kretsarna, och det får de gärna ha, men vi andra kan ju ha en rimlig diskussion.
Hörrni, vi går vidare. Jag nämnde ju på listan, det är en sak som är ganska bortglömt, men det var ju att bränslepriserna var en jättestor grej för några år sedan. Det var ju så att 2022 kostade bensinen över 20 spänn liten, dieseln var nästan uppe på 30 på grund av reduktionsplikten. Och ni minns också att det skrattades ju enormt mycket åt den här regeringens bränslepolitik i början, för att den sänkte ju inga priser, men de har ju faktiskt halverats jämfört med hur högt det var en gång. Ja. Peter, du brukar ju ta sådana här saker.
Inte halverats riktigt, va? Men rejält mycket lägre.
Vad kostar dieseln? 15 spänn nu, tror jag. Den var uppe på 28-29.
15,64 var det senast jag tankade min dieselbil.
Paulina, ska du inte säga något elakt om Peter nu, att han minns sådana saker?
Nej, men det är inte samma sak. Okay.
Okay, men nedgång med en tredjedel då, i alla fall. Bortglömd fråga. Vad drar vi för lärdom av detta?
Ja, men alltså, att den kommer vara bortglömd tills dess att världsmarknadspriserna på oljan stiger igen. För att det är ju fortfarande så att liksom, bränslet är hårt beskattat. Så det är ju bara... det enda regeringen har gjort är väl förändra reduktionsplikten. De har väl kanske skruvat lite på skatter också, jag minns inte riktigt.
Framförallt tog du bort, det gjorde ju den socialdemokratiska regeringen. Meningen var att reduktionsplikten fram till 2030 skulle ju bli enormt hög, vilket hade skapat priser.
Ja,
som hade
alltså så att priserna nu är väl i runda slängar hälften av vad de skulle ha varit med liksom miljöpartistisk politik.
Vi går vidare. Tänk kort nämna hur opinionen utvecklas under året. Då har jag utgått från det här Poll of Polls då, där man slår samman alla opinionsmätningar och funnits att det har faktiskt inte hänt så jättemycket. De största förändringarna är att SD, KD och S har gått framåt. VL och M ska sägas, har gått bakåt, och Centerpartiet och Miljöpartiet, de står ganska stilla. Avståndet mellan blocken har krympt med väldigt lite, från 6,5% ungefär när året började till ungefär 5,5% nu. Men fortfarande alltså ett rejält övertag för oppositionen. Vill någon kommentera det? Det där siffrorna vet jag inte hur stor roll de spelar, men Tove, vad tänker du?
Nej, jag hoppas ju att vi kan få en valrörelse som handlar mindre om just de där dagsnoteringarna i olika mätningar och mer diskutera just vad de vill åstadkomma. För det brukar bli, eftersom det är en sak om vi bara höll oss till denna sammanvägda, men varenda en har ju sin mätning och ska trumma på den, och det det gör partierna nervösa på ett sätt som inte blir bra.
Ja. Poängen var just att använda det samma väg då, att ta med ett års avstånd för att just inte dagsaktuella skulle bli så viktiga. Mer inrikespolitik.
Men så här, känslan är ju, alltså så här, opinionsmätning är en sak, men om man ska sticka upp fingret i luften så är ju ändå stämningsläget på något sätt att det är match på ett helt annat sätt än det var för ett år sedan, att det liksom, saker och ting går regeringens väg, att liksom som bilden av en splittrad rödgrön opposition har liksom blivit ännu mer befäst, och att den är på, den har ju inte problemformuleringsprivilegiet överhuvudtaget.
Mm. Man ser nervösa artiklar som handlar om att Annika Strandhäll varnar för att de kanske inte vinner.
Nej, men så är det. Och det Peter säger, det tycker man ofta man hör från borgerliga då, att dels brottsligheten då, NATO-frågan är avklarad och på rätt, och den gick bra. Men framförallt ekonomin då, att vi har en konjunkturvändning där jag tror de flesta människor, jag skrev ju själv en liten, kanske fånig text om det, där jag gjorde en spaning utifrån att man kan köpa vindruvor för 350 spänn kilot i Nacka. Men poängen med det var ju då att många har ju fått det bättre efter att i ganska många år haft det tufft. Och ja, det är ju som Reagan sa då, man ska ju stå i valbåset och fundera på, har jag det själv bättre idag än för 4 år sedan? Och det är kanske ganska många.
Jag såg ett annat sånt där tecken i tiden. Det var någon företagare i någon svensk stad som hade anordnade gratis julbord och hade samlat in julklappar till dem som inte hade råd att fira själva. Men det kom ingen.
Nej.
Så är det ju. Också intressant, apropå det du sa Peter, att det som ska in på banan nu, det är ju regeringsalternativet som hittills då har presenterat att de är emot SD. Men det var de ju förra gången också, det har de ju varit ganska länge. Så att det känner ju väljarna till, de ska ju liksom presentera någonting mer kanske för att bli valbara, och den mekaniken kommer ju komma att träda kraft.
Ja, det hände ju någonting med dynamiken i den politiska diskussionen i samband med, alltså när höstens budgetalternativ lades fram, för där blev det ju nästan liksom parodiskt tydligt hur de liksom rödgröna partierna var ju mer oense med varann än vad de var oense med tidpartierna.
Vi får se hur det spelar ut. En annan fråga i utrikespolitiken som har varit ganska mycket omtalad, men vi har nästan alla varit oense om vad frågan egentligen handlar om. Och det är någonting som jag sammanfattar då som det här med tvångsblandning. Ni vet säkert vad jag syftar på, men ingen är ju riktigt för tvångsblandning och ingen är... Ja, det är väldigt oklart helt enkelt. Är det någon som vill ta det, vad det där egentligen handlar om? Paulina, vill du börja bena? Hur ser du på den frågan?
Ja, alltså de håller på och säger så här. Talking pointen som sprids liksom genom socialdemokratin nu, det är så här, vi vill inte ha några utsatta områden. Kolla på borgerligheten, de vill ha utsatta områden. Och sen så när man liksom skrapar lite på det och försöker förstå vad det är de vill göra, så först var det att de skulle vidta åtgärder av ett slag som vi aldrig har sett, och av en enorm magnitud eller vad det var som uttryckte det. Precis, och då så här, emellanåt är det tal om att man ska bygga hyresrätter i fungerande områden, och hyresrättsföreningen har liksom redan skitsat på hur det där ska se ut, för jag har förstått. Men sen så är det plötsligt att nej, men vi vill bara bygga villor i utsatta områden och det ska bli så trevligt och sådär.
Ja, men hur tror du
så det är lite, det? Ja, så sen frågar man väljarna, vad tycker ni om att blanda bebyggelse, och då är det så här, vänsterväljarna vill ju ha det här, de har ju en bild av att det finns liksom på Lidingö så finns det massor med utrymme att bygga hyresrätter, och nu ska de få igen de där som bor där och liksom så. Och det enda som skulle hända, och det här är jätteviktigt för borgerligheten, här har ju borgerligheten en fantastisk möjlighet att säga så här, det enda som skulle hända om man började bygga hyresrätter och sätta människor som är socioekonomiskt svaga och utsatta i ännu välfungerande områden, det är att de här problemen kommer helt enkelt spridas, de kommer inte minska, utan då blir det liksom att då blir utanförskapsproblem kommer helt enkelt spridas till resterande fortfarande fungerande områden, och det vill inte borgerliga väljare. Så om jag vore borgerlig valstrateg så skulle jag prata väldigt mycket om det här och säga att det här kommer absolut inte hända under vår vakt, utan Och då har man ju borgerliga väljare verkligen med sig. Och det här är något som tror jag engagerar väldigt mycket. För det handlar om den egna livsmiljön.
Så benade du ut, Tove, hur benade du ut hela det här pratet om tvångsblandning hit och dit och vem som är för och vem som är emot och vad det här egentligen handlar om?
Jag är inte säker på att de själva vet vad det handlar om. Därför att första ansatsen var ju någonstans det här som skrevs att liksom, för att få bukt med segregation i Sverige så måste vi tillgripa åtgärder i en skala som vi aldrig tidigare har sett. Åtgärder som, alltså det var ju väldigt stora ord. Och sen när vi försökte få någon form av konkretion, vad innebär det då? Ska man börja bussa folk? Alltså den här gamla diskussionen om man ska börja skicka folk från olika områden till olika skolor och sådär. Så varenda gång det har bränts till, då har man ju backat och sagt nej, det är inte det vi menar. Vi menar inte tvång och vi menar inte det vi vill. Men sen så, ja, så att det är väldigt mummel i skägget. Och jag tror ju att det är inga tankar som kommer att konkretiseras först den dag man kanske sitter i majoritet och känner att man behöver vilja leverera på det. Jag talade igår med vår AD som ju är på hemvisit från New York, och där har man ju jobbat med lite olika metoder att just så där man ska ha representation och det får till följd är ju att folk trixar. Då börjar man skriva sig på andra ställen och hitta sätt att kringgå systemen. Så att öppnar man för någon form av kvoteringstänkande i olika system så kommer vi att se det här också. Att människor hittar alltid sätt att filura till det, utom de som inte har resurser. Så det är också den delen som jag ser framför mig, att blir politikerna ovanifrån, får man önskan att liksom på något sätt ovanifrån dirigera hur människor ska försöka ta sig ut och hur man ska liksom ovanifrån styra den här, så kommer det också bli oförutsedda konsekvenser som det alltid blir.
Och jag tror att det här är också en sån här fråga som, förlåt att jag bryter in. Är det okej, Andreas?
Ja, absolut.
Kommer du på mail nu med Paulina att du avbryter?
Nej, det är bara tvärtom.
Nej, men det här är ju så konkret. Alltså så här, de flesta människor är så här halvintresserade eller inte särskilt intresserade av politik, men just det här hur den egna livsmiljön ser ut, huruvida gängen hänger där man bor eller inte hänger där man bor, det är ganska avgörande. Det här, som sagt, jag tror att man liksom måste vara kommunikativt tydlig med att det är det som det är frågan om. Och det är inte små saker. Alltså, Hanif Bali uttryckte det så himla roligt någonstans, att han drömmer om Sverige där typ brevbäraren, polisen kan ha ett bo någonstans där deras barn inte riskerar att bli rekryterade av kurdiska räven. Det är så här, the Swedish dream av 2026. Det där måste man liksom, det handlar inte om små saker i människors liv när vi pratar om huruvida vi ska sprida ut utanförskapet eller inte.
Vi kommer säkert bli fortsatt diskuterat om detta. Ja, Peter, vill du säga någonting också?
Ja, nej, men jag tror precis som Tove att Socialdemokraterna har ju blivit fångar i sin egen formulering här. Alltså jag har stor respekt för Lawen Redar, men hon var ju här i 30 minuter strax före jul när hon liksom har haft ett halvår på sig att göra någon slags konkretion av det här, men det var ju mer obegripligt än någonsin. Sen tycker jag att delar av borgerlighetens reaktion på det här har blivit rätt trist och liksom, eller ganska fånig och antiintellektuell, där liksom hyresrätten som boendeform närmast har blivit att betrakta som ett hot, och liksom moderata politiker i storstadsområdena som försöker stoppa hyresrättsområdena bara för att de är hyresrätter.
Man är orolig för att de här nya treorna med en hyra på 26 000 kommer att dra till sig.
Ja, men exakt, så är det någonting det illustrerat så att man inte kan ett skit om hur hyresmarknaden fungerar och hur hyressättningen fungerar. Det är liksom att många människor i utanförskap är samlade på vissa områden. Ja, det är ett resultat av att det är liksom hyreslägenheter, men också att det är hyreslägenheter med så pass med låga hyror eller så pass låga hyror att liksom att kommunen är beredd att gå in, att man kan få bostadsbidrag och sånt där. Men i en modern hyresrätt där det är ju välbärgade. Det är ju bara välbärgade som har råd att bo där.
Ja. Det blir säkert fortsatt diskussion om det här under 2026. Passa på att tipsa om att just Laver Redar och just Hanif Bali möttes i en diskussion i ledarredaktionen tidigare i år. Lyssna gärna på den, för det tyckte jag var en frisk och frejdig och framförallt rolig debatt. Båda är ju väldigt, väldigt duktiga och språksamma politiker. Vi ska gå vidare. Hösten blev varm och framförallt väldigt regnig. Och politiskt hände det att Anna-Karin Hatt avgick. Vi började uppmärksamma dåd av våldsbenägna nazister i så kallade aktivklubbar. New York fick en ny borgmästare, en socialist faktiskt. Palestina erkändes av allt fler länder och så blev det i oktober eldupphör i kriget mellan Israel och Hamas och gisslan släpptes äntligen. Och det är ett eldupphör som faktiskt har hållit sig i någorlunda fall i 3 månader. Men det är en fredsplan i flera steg där bara den första är implementerad. Den andra står på tur. Jag tog väl bara kort läget i Mellanöstern. Förstås spänt och oklart som vanligt. Vill du sammanfatta någonting där?
Nej, jag tycker att du gjorde det väldigt väl.
Jag gjorde
väl.
Det, precis. Ja. men här finns ju vad jag tänkte komma in på. Den här svenska utlöparen, den ganska omtalade Palestinarörelsen som har synts och hörts mycket, genomfört många offentliga manifestationer. Den största som i somras samlade, jag tror det var 10 000 eller sådär i Stockholm, vilket är en väldigt stort med svenska mått. Och det är också en rörelse där övertramp skett gång på gång, hot mot politiker, hyllande av terrorgrupper och svårighet att hålla gränsen mot rasism och våld. Ja, Tove, om du tar det då, hur lyder sammanfattningen efter ytterligare ett år med Palestinarörelsen?
Ja, det är väl just det att dels har vi kunnat se att i den här rörelsen och deras uttryck så har det skett en radikalisering. Och man, det är inte, om man följer till exempel stiftelsen Docus arbete, de följer de här ganska noga och kan konstatera att det är, ja, det är numera ganska vanligt att du ser Hamas, personer som hyllar Hamas i de här samlingarna och sådär. Så att det är klart att det har förändrats. Och sen är det ju så att även om det då har blivit eldupphör och man kan tänka sig att allt fokus borde lägga sig då på att försöka hitta sätt att förbättra situationen för människor i Gaza, vilket då, ja, men där borde det finnas en uppslutning tycker man kring att få bort Hamas som kraft, men det är ju fortfarande så att skulle du hålla val där så skulle Hamas förmodligen vinna igen, så att här finns ju en situation som är svårlöst skulle jag säga, och den diskussionen förs ju inte så vitt jag kan se bland Palestina vänner i Sverige, utan det finns liksom ingen, där blir fokus helt och hållet på Israel och omvärlden, inte alls på vad Palestina själva skulle behöva stå upp för.
Paulina, hur bedömer du att livet har förändrats för svenska judar sedan den 7 oktober 2023?
Ja, alltså vi såg det i Australien, Bondi Beach. Det är intifadan är globaliserad och över hela världen så lever judar i fruktan för pogromer i namn av då Palestina. Och det här är ju det är svårt för vanliga människor i demokratiska länder att förstå den här typen av rörelse, att det är så främmande för oss. En orgie i mord och våldtäkter under liksom religiösa slagord. Alltså, man kan nästan fråga sig så här, hur hade vi agerat om det var en extrem kristen våldsbejakande sekt som mördade och våldtog under liksom extatiska halleluja-rop? Då tror jag att vi hade tänkt annorlunda, pratat annorlunda än vad man gör nu. Det är liksom en ideologi som är det är ett stort problem.
Vilket hopp har du för framtiden?
Ja, det hänger på vad vi gör nu. Om vi accepterar att det finns en rörelse som faktiskt vill begå folkmord och som är delvis religiöst driven till det här folkmordet och som finns överallt och som är just globaliserad. Om vi agerar på det på allvar så finns det ju hopp om framtiden. Men om vi fortsätter så här så ser det inte så just ut.
Tove, har du någon kommentar?
Ja, jag vet inte. Det är ju det som Paulina säger, att det är ju en den existentiella dimensionen som 7 oktober har inneburit för människor som är judar eller israeler utanför Israel. Det är ju, det är svårt att förstå när man inte själv tillhör den gruppen. Man gör tankeexperimentet att ens egen etnicitet eller vad det nu är, skulle man som se det en sortens slagord. Det tycker jag, det kan man göra för att ändå försöka närma sig vad det innebär. Och nu är vi ju i ett läge där vi också, alltså, Segerstedtinstitutet har påtalat att vi under en lång tid har sett en form av israelisering av antisemitism i Sverige, att det liksom blir en sammanblandning, att kritik mot staten Israel så lätt övergår till en förnyad antisemitism. Så att det här är ju, vi har ju hållit på under ganska lång tid, och under hela min uppväxt har det ju varit prat om förintelsen och att vi inte, vi får aldrig glömma, vi ska alltid minnas och sådär. Men där är ju, som vi också har puffat en hel del texter som har skrivits om vi trots alla dessa minnen och trots all den hågkomsten ändå har en situation där hatet mot judar ökar i vårt land, då är det ju någonting vi gör fel.
Då får det bli slutord nu och vi ska gå vidare. Det passar ganska bra att vi från denna mörka punkt konstaterar då att vi närmar oss årets slut, då det faktiskt är som mörkast. Men vi kan väl samtidigt konstatera då, även fast det blev mycket, en mycket mörk december faktiskt rent vädermässigt också. Jag tror Stockholm bara hade 40 minuter sol under bra många veckor. Men vi kan ju konstatera att årsljudet ändå har vänt, och det har faktiskt gått mer än en vecka sedan vintersolståndet nu. Och nu blir det mer dagsljus varje dag. Och vi ska, trots dessa tunga besked, vända blicken mot ljuset och mot nästa år. Jag tänkte att vi skulle summera och avsluta den här årskrönikan med att ni ska få göra en spaning om det år som väntar. Det är en fri uppgift alltså, vi får se hur ni förvaltar det. Men om ni vill ge en kort beskrivning eller referat eller sammanfattning om någonting ni tror att lyssnarna ska hålla ögon och öron på under det 2026 som nu väntar. Då tänkte jag höra, Peter, om du för en gång skulle inte ska fakturera hårt för dina spaningar, vad har du att säga?
Jag fruktade att du skulle konfrontera mig med förra årets spaning, som jag inte minns vilken det var.
Men den var alldeles utmärkt, för den var nämligen att under 2025 så kommer verkligheten i allt högre grad möta politiken, och politiken kommer förlora. Varpå jag sa det, jag lyssnade på det här, men Peter, så säger du varje år. Och då sa du så här, ja men det stämmer ju varje år också.
Ja, och nu gav jag mig själv rätt i inledningen.
Precis. Men en spaning då, framöver.
Ja, nej, men en spaning, om det gud förbjuder blir ett regeringsskifte, om vi får en rödgrön regering, då så ska man hålla ögonen på vad som kommer hända i de borgerliga partierna. Det är jag, eller då, i högerblocket. Om jag får säga vad som då kommer hända. Alltså, då har Liberalerna förmodligen åkt ut ur riksdagen. Och då har vi tre partier kvar på högersidan. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Som sannolikt samtliga kommer byta partiledare. Mm.
Hela havet stormar, låter det som.
Ja, men alltså, det är sånt utlöser ju alltid rörelser i partier. Och i alla partier rymmer ju liksom olika uppfattningar om vart partiet borde ta vägen. Och då kommer de upp till ytan, och liksom den typen av diskussioner vet man. Det är alltid svårt att utifrån sett avgöra hur styrkeförhållandena ser ut och allt sånt där.
Fast det kommer väl att vara sant även om den här regeringen sitter kvar, då får ju motsvarande diskussioner på oppositionssidan.
Nej, jag tror alltså, Elisabeth Anningqvist lär sitta kvar. Magdalena Andersson, ja, hon kanske går, eller jag tror hon vill inte sitta, vara i opposition en mandatperiod till. Jag tror inte att det är lika givet att Dadgostar lämnar, och de miljöpartiska statsråden tror jag inte heller är.
Språkrören.
Ja, förlåt, språkrören.
Det här var ju något defatistisk spaning. Jag kan redan höra då Blue Sky-inläggen från vänster att på Svenska Dagbladets ledarredaktion sitter man redan och spekulerar i nya partiledare. Vi får väl se, Peter, hur det blir där. Paulina, gör en spaning för oss andra.
Jag tror att vi kommer, förhoppningsvis är vi på väg mot en tillnyktring då i rättspolitiken. Det är flera fall som har upprört människor under året. Det var våldtäkten på Meja i Skellefteå, om ni minns den, med en gärningsman som blev kvar i Sverige för att våldtäkten inte varade tillräckligt länge. Det var alltså inte den synnerligen allvarliga brottslighet som hade krävts för att man skulle utvisas. Återigen det här som hände under julhelgen, det är hemska. Vi kommer förhoppningsvis få en diskussion om könsbytare och hur det ska, om de ska sitta i kvinnofängelse, om det är så klokt att man kan byta kön hur många gånger man vill och byta namn hur många gånger man vill. Så att förhoppningsvis så får vi liksom ett folkligt tryck för en tillnyktring där.
Tack för det. Och Tove, slutligen då, vad har du att bjuda på?
Jag vill inleda min spaning genom att gå tillbaka till valrörelsen 2014.
Oj, ja.
Och då, bara ett halvår innan valet, då hade ju republiken Krim och staden Sevastopol illegalt annekterats av Ryssland. Och bara 9 dagar före valet så gick Ryssland in på estnisk mark och fängslade Eston Kover. Han var i den estniska underrättelsetjänsten. Och trots att det händer så var omvärlden så gott som helt frånvarande i valrörelsen 2014. De brukar ju ofta vara de nationella valrörelser. Lite inåtvända i blicken, men jag tror att vårt land utmärker sig som särskilt resistent mot omvärlden. Så min spaning är att läsa vad vi profetiskt skrev i ledarsidans julkalender bakom lucka 24 om valet 2026. Då står det nämligen så här: valrörelsen föregås av flera små men ändå hoppingivande tecken på att våldsmonopolet börjar jaga kappgängen. Politisk enighet råder kring det så kallade paradigmskiftet. Desto mer i ögonfallande är rörelserna utanför rikets gränser, som Rysslands upprustning kring NATOs östra gräns, USAs förändrade attityd och terror riktad mot judar. Omvärlden tar betydande plats i valet och det är betydligt i den annars så inåtblickande svenska debatten att Sverige är en del av världen.
Jag brukar ju gilla att slå vad. Så att jag kan sätta emot där. Jag bedömer sannolikheten för att omvärlden tar stor plats i svensk valrörelse som lika osannolik som att Liberalerna är kvar efter valet.
Du är som glädjedödare, Peter.
Hörrni, vi ska vidare. Podden nästa år undrar ni förstås. Jag tror att ni kommer känna igen det mesta. Men det är ju också ett valår, vilket förstås också kommer att märkas i podden och påverka mycket. Vi får se om jag äntligen realiserar min idé om att göra en partiledarutfrågning på Yttre Karvassen. Det vill säga en kobbe som ligger någonstans mitt emellan Landsort och Gotska Sandön. Dit jag personligen ska köra ut varje partiledare och inte släppa dem i land förrän de har svarat på alla frågor. Det är en idé jag jobbar på. Tove, kommer något på sidan förändras under 2026 och i så fall vad?
Det får vi se.
Det får vi se. Det har du inte hunnit bestämma än.
Nej, det är ju grupparbete, så att vi ser det här som en dynamisk process.
Vi kanske vi är medvetna om att det är ett valår i alla fall och jobbar ut efter detta.
Så är det.
Hörrni, innan vi går över till mitt favoritmoment ska jag lägga in ett lite annat moment här som fick mig att tänka lite. Det var så att när jag skrev manus till den här podden så letade jag som jag brukar göra efter ämnen i Retriever, ni vet den här stora mediedatabasen. Och då sökte jag på året 2026. Och syftet då var då att hitta roliga och intressanta exempel på hur man förr i tiden såg på det framtidsår som nu snart är nutid. Jag hittade egentligen inget sånt, men jag hittade ett intressant. Ett av de tidigaste exemplen som dök upp, det var en artikel från tidigt 1990-tal. Och den artikeln som handlade om framtidens pension. Och det var en ung människa där som intervjuades, som var en bit över 30, som hon säger, som hon brukar göra, att i den åldern är allt förvirrande och tidningen lägger till att hon kommer gå i pension 2026 och då vet ingen hur det är egentligen. Det där är egentligen inte viktigt, pensionen. Men det var nämligen så att jag blev ändå lite nyfiken och googlade den här kvinnan för att kolla vad hon gör idag. Hon hade gått i pension eller vad hon annars gör. Och eftersom hon hade ett ganska ovanligt namn så gick det att identifiera henne ganska snabbt. Jag hittade henne snabbt. Och det jag hittade var en dödsruna från 2007. Och att det var samma kvinna, var, det märkte jag, för det stämde för födelseår och yrke och allt sådär. Och just den här personen kom alltså aldrig fram till 2026. Och hon har varit borta i snart 20 år. Och jag tänker ibland på sånt. Alltså hur vi tänker på framtiden och hur vi ser den som väldigt lång och oändlig och sådär. Men vi faktiskt vet mycket, mycket lite av den. Och att det faktiskt kan vara ganska lite av framtiden som faktiskt är vår. Och kanske det allra tydligaste förhållandet till det som går snabbast. Nyheter och politiken som ständigt rullar på. Jag minns min egen mamma som en medveten och samtidigt väldigt uppdaterad människa som ständigt följde med i nyhetsflödet. Hon hade åsikter om allting som skedde. Men hon dog mindre än ett halvår efter att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Hon fick aldrig veta att statsministern skulle heta Stefan Löfven eller Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson. Och hon fick, tack gode Gud för det, aldrig veta att USAs president både hette eller heter Donald Trump. Det vet jag inte hur hon skulle klara av att leva med. Men jag tänker att det satt alltså en ung människa i början på 90-talet och tänkte på en pension hon skulle gå i på andra halvan av 20-talet. Men hon kom aldrig så långt. Hon har varit borta i 20 år redan. Och vi nu i medelåldern så tänker om vår pension någon gång om 2045 eller sådär. Vem vet ifall vi ens kommer nå dit? Ja, banal iakttagelse, men jag gjorde den i alla fall när jag hittade att vissa människor försvinner väldigt tidigt och att den framtid man tror man har kan vara väldigt, väldigt kort. Det om det. Då ska vi avsluta mitt favoritmoment, och det är det som vi har varje årskrönika, och det som heter: har du bättre koll på 2025 än vad en ledarskribent har? Och det här är ett speciellt nyårsmoment där jag testar mina kollegor på deras kunskaper om det år startar till ända. Detta är några synligen oförsynta trivia frågor om året. Och ni lurarna kan också vara med på det här testet och försöka svara. Och gör ni det bättre, mina kollegor, vilket jag misstänker att ni gör, då har ni just bättre koll på 2025 än vad en ledarskribent har. Och då tar ni väl just det som nyårslöftet även vad det nästa år. Reglerna kan ni, man svarar med att säga sitt namn. Vill man chansen att läsa färdig frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får äran att tända redaktionens stora fyrverkeri på tavslaget. Är ni redo?
Ja.
Elisabeth Tand Ringqvist blev ny centerledare under året. I vilken stad är hon född? Eller vilken kommun?
Tove
först.
Östersund.
Helt rätt. Snyggt. Elisabeth Tand Ringqvist, hon var mellan åren 2019 och 2023 ordförande i Skärgårdsstiftelsen, som ju äger och förvaltar stora områden i Stockholms skärgård. 2025 fick också Stockholms skärgård sin första nationalpark som bildades i september i år. Vad heter den nationalparken, alltså Sveriges senaste?
Oj, det är helt missat.
Ingen aning.
Invigdes med pompa och ståt i september. Har ni missat detta alltså? Inga naturvänner kanske?
Det är inga sån skärgårdsbjörnar som du är.
Den heter Nämndöskärgårdens nationalpark. I den nationalparken ingår Bullerö, känd för att en stor konstnär som ägde den från 1908 och därefter vistades på ön många somrar tillsammans med många andra kända kulturpersonligheter. Och jaktstugan uppförde den är idag museum. Vem var den här konstnären som hängde och badade mycket naken ute på Bullerö?
Peter? Alltså den enda jag kan komma på som badade naken, det är ju Andersson.
Han var med, han var väldigt god vän med den här, men det var inte han som ägde stugan. Men du är rätt tidsepok.
Jag vet det.
Paulina. Bada naken med Andersson samtidigt.
Nu kommer jag på vem det är.
Bruno Liljefors.
Ja, helt rätt. Kom ni andra på det också?
Ja, det var honom jag menade.
Okej. Vi fortsätter med nationalparker. Hur många har Sverige närmast vinner?
Nationalparker.
Räknar de? Kör på någonting här.
25.
25, säger Peter. Tove?
9.
9, Paulina?
22.
Tog Peter hem. Det är 31 stycken numera.
Mm-hmm.
Mer 2025. Hur skriver man 2025 med romerska siffror? Tove först.
2M och sen XXV.
Helt rätt, MMXXV. Mer romerska siffror. Ett område där man fortfarande använder romerska siffror, det är när man namnger rymduppdrag. I början av februari 2026 startar uppdraget Artemis 2. De ska göra någonting ingen rymdfärd har gjort sedan 1972. Vad då för någonting?
Peter.
Tove.
Peter var först.
Nej, jag var först.
Nej, Peter var först i mina öron.
De ska landa på månen.
Nej, det ska de inte.
Tove.
Nej.
De ska cirkla runt månen.
Ja, de ska bara cirkla runt. Landa ska man först göra 2027. Hörrni, påven dog ju, det har vi varit inne på, 2025. Innan påve Leo valdes spekulerades det faktiskt i en svensk påve. Vad heter den svensk?
Tove.
Tove var först.
Anders Arborelius.
Biskop Anders, eller kardinal Anders, självklart. Några frågor om de som lämnade oss under 2025. Så att säga, Tove leder på 3 poäng, Peter och Paulina skuggar på 1 vardera. David Lynch tillhör ju dem tyvärr, berömd för väldigt mycket, men kanske mest för Twin Peaks. Who Killed Laura Palmer undrade hela den fria världen under några månader 1991. Spoiler warning, vem var det som mördade Laura Palmer?
Paulina? Bob.
Ja, eller vems gestalt?
Pappans.
Ja, pappans, precis.
Ja.
Leland heter han. Mm.
Leland Palmer, ja, precis. Och Bob som stavas med versaler, kille Bob. Kjell-Olof Feldt lämnar oss också, en av de bästa finansministrar vi har haft. Han avgick 1990. Vem efterträdde honom då?
Peter.
Peter?
Allan Larsson.
Ja, det var helt rätt. Dick Cheney, han lämnade oss också, USAs vicepresident mellan 2001 och 2009. Vem var hans företrädare på posten som vicepresident?
Paulina.
Paulina?
Al Gore.
Ja, det stämmer bra det. Dieter Strand, den kända Aftonbladet-profilen, han lämnade oss också. En tid sammanbodde han med Annette Kullenberg, också hon medarbetare på Aftonbladet. Ett medarbetarskap hon fick avsluta efter en konflikt kring en text skriven 2002 som skrevs om utan hennes samtycke av redaktionen, vilket ledde till en rättslig tvist. Vem handlar den här infekterade texten om? Så fick Annette Kullenberg att lämna Aftonbladet.
Paulina. Var det kungen eller var det...
Nej, det var fel.
Ja, okej.
Okay. Någon annan som vill chansa?
Gud, jag har ett svagt minne av det här. Alltså.
Det var lite omtalat. Det gick faktiskt upp i rätten för att man bråkade om diverse avtal som hade brutits. Det var om prinsessa Madeleine. Mer frågor om 2025. Skolskjutningen i Örebro i februari fick också politiska konsekvenser. Vad heter den halvautomatiska vapentyp?
Tove? AR-15.
Som inte användes, men som regeringen först ville se helt förbjudna, men sen har man ändrats lite om det. AR-15. Till roligare saker. Armand Duplantis satte som vanligt världsrekord i stavhopp under 2025. Hur högt hoppar han?
Peter
var först.
6,30.
Snyggt, då går du också upp på 3 poäng. Tova 4 och Paulina 3. Ni är duktiga idag. I september fick vi en ny sjukvårdsminister när Acko Ankarberg Johansson blev landshövding. Vad heter vår nya sjukvårdsminister?
Åh, gud vad pinsamt. Det tänkte jag på häromdagen. Att jag inte kommer ihåg vad hon heter.
Du tänkte det helt på dat. Jag minns inte vad sjukvårdsminister heter.
Jo, men jag tänkte att...
Tove.
Elisabeth Lam.
Så är det.
Helt rätt. Pressträffen när hon presenterades blev dramatiskt då Elisabeth Land föll ihop. Det visade sig vara ofarligt, ett blodsockerfall. Men vem var först på plats och hjälpte Elisabeth? Paulina först.
Ebba Busch. Det var inte Ulf Kristersson, va?
Nej. Det var inte han. Han rättade väl till slipsen eller vad var det någonting?
Vi har pratat om det förut. Alltså, man vet aldrig hur man reagerar.
Nej, det är absolut inte.
Han blev ett mem.
Ingen skugga över honom.
Det var ju ändå bättre än när... Det var ju någon som svimmade i ovala rummet också.
Ja.
Då gick Donald Trump.
Hörde, vi fick en ny jämställdhetsminister också. Vad heter hen?
Tove
var först.
Nej, men jag var först.
Nej, Tove var först. I mina öron, det är det som räknas.
Okay.
Mm-hmm. Några frågor slutligen om nästa år, 2026. Om 5 veckor invigs vinter-OS, var då någonstans?
Tove. Jag chansar helt vilt. Tokyo.
Nej, inget vinter-OS i Tokyo.
Peter. Det här har man ju hört någonstans.
Peter, vad säger du?
Jag vet så mycket att det är i Italien. Mm. Och jag tror att det är i Milano, eller liksom kring Milano.
Det är rätt. Det är då Milano och så går de alpina grenarna i Cortina som ligger uppe i bergen. Ja, det ska bli fotbolls-VM i Nordamerika också. Utökat till 48 lag, vilket förstås öppnar för flera debutanter. Nämn en av de debuterande länderna som av de hittills kvalificerade. Ett land som kommer med i fotbolls-VM som inte varit med tidigare.
Oj.
Nej, det var ingen sekund i det.
Vi måste chansa.
Ja, Tove, dra igång chansen då.
Trinidad Tobago.
Nej, de har varit med tidigare. De spelade till med Sverige mot 2006. 0-0 blev slutaren.
Peter? Har Finland varit med i fotbolls-VM?
Nej, de har varit med i EM. Men fotbolls-VM har de hittills inte varit med och inte den här gången heller.
Paulina, nu kan du plocka
den. Nu plockar du.
Nu kan jag bara säga ett land. Då säger jag Saudiarabien.
Saudi spelade Sverige åttondelsfinal mot bland annat 1994. Nej, Kapverde, Curaçao, Jordanien eller Uzbekistan hade ni kunnat säga. Jaha. En sista fråga. Den 13 september 2026 är det ju riksdagsval. Hur många valkretsar i Sverige är uppdelat i? Statsvetenskap 101.
Jag hatar dig, Andreas.
Sånt här ska sitta.
Ja, och jag tror dessutom att du har frågat om det förut.
Ja, jag tror det. Jag brukar gilla sådana här formalia.
Kan du inte ha närmast vinner?
Ja, vi kan ta en närmast vinner. Jag som alla är lika frågande. Tänk lite logiskt. Hur många valkretsar kan det vara?
Hur många som helst.
Nej, inte hur många som helst. Alltså inte valdistrikt, utan valkretsar. Om det inte är någon hjälp.
Paulina? 28. Nu använder inte jag den här metoden som den här läsaren mejlade mig om.
Vilket var det?
Ja, en metod för att äga närmast vinnerfrågor.
Ja, just det.
Mm-hmm. Men Peter?
Ja?
Och pratar vi om riksdagsvalkretsar?
Ja, riksdagsvalkretsar.
Ja. Jag tror att det är typ 30.
Vad säger du? 28 och 30, ni ligger nära varandra i alla fall.
Ja, men då säger jag... Jag hade också tänkt säga 30, för att vi pratar inte distrikt.
Nej.
Ja, men då säger jag 32 då.
Du skulle lagt det mitt emellan, för det är nämligen 29 stycken. Så det blir ett halvt poäng var till Paulina och Peter. Men vad hjälper det? För de har ju bara 4,5 poäng. Och Tove, du har hela 6 poäng. Grattis!
Oj.
Tackar!
Tove, du kan låta folk leka under året. Men när det väl gäller, då är det ingen annan som sticker upp.
Precis, det är min melodi.
Då är gammal äldst. Oavsett om Paulina just blev ett år äldre.
Absolut, men nu diskuterar vi inte damers ålder här.
Det ska vi inte göra. Men vad kul, det här momentet får vara kvar till nästa år också tycker jag. Det var tur att det inte blev oavgjort, för jag hade glömt att skriva en utslagsfråga, så det har jag fått komma på automatiskt då. Jaha, Tove, det här var vad vi hade att erbjuda under året. Är vi nöjda med det?
Jag är ju fasligt nöjd just nu, som du förstår.
Eller ska jag slänga in några ytterligare nyårspoddar imorgon?
Så att det kan ges tillfälle till revansch. Ja. Ja, nej, men jag tycker det var en bra sammanfattning av året. Det är alltid, det finns ju massor och mer, men jag kan då också rekommendera att imorgon på nyårsafton så publicerar vi också ledarsidans årets lista, så där finns ytterligare några punkter man kan fördjupa sig.
Så är det verkligen. Stort tack Peter Wennblad för att du medverkar idag.
Tack och gott nytt år.
Stort tack Paulina Neuning för att du medverkade i år.
Tack Andreas och gott nytt år till dig.
Stort tack Tove Livendal för att du medverkade idag.
Tack så mycket för hela detta fantastiska poddår Andreas.
Och då återstår bara för mig att från oss alla till er alla önska er ett riktigt, riktigt gott nytt år 2026. Och jag hoppas att ni under det året fortsätter att lyssna på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden när vi ska fylla 2026 med poddar. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Tack för idag, tack för i år. Producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.